Välkomna till Kulturkommissionen. Det är en kulturpodcast med mig, Greta Thurfjell, och min kollega Kristoffer Ahlström. Idag har vi samlats här för att prata om Ad Astra, höstens stora science fiction-film med Brad Pitt i huvudrollen. Vad ska vi prata om, Kristoffer?
Jag tänkte prata lite om den här filmens otroligt märkliga slut och hur Hollywoods manuskorbord hör av sig till mig för att jag ska liksom rädda det här projektet.
Ja, men bra. Själv ska jag prata om hur avstängda och emotionellt avtrubbade män brukar vara någonting för mig, men tyvärr inte var det i det här fallet. Inte för att jag vet om det finns mycket att spoila, men om ni som lyssnar är särskilt allergiska mot spoilers så kan ni väl se filmen först och lyssna sen.
I en nära framtid skakas jorden av en rad elektromagnetiska vågor som hotar utplåna vår civilisation. Vågorna misstänks komma från Neptunus och det övergivna rymdprojektet LIMA som haft i uppdrag att hitta utomjordiskt liv. Man misstänker att projektets ansvariga Clifford McBride, spelad av Tommy Lee Jones, blivit galen och skickar därför hans son, den emotionellt avstängda Roy McBride, spelad av Brad Pitt, för att försöka vädja till sin far. Ad Astra är skriven och regisserad av James Gray.
Greta?
Ja?
Den här filmen kan man väl säga har kallats något av en vattendelare.
Mm.
Jag vet inte hur du såg den på bio. Jag såg den med mitt grabbgäng. Vi var otroligt oense.
Mm. Jag såg den med mitt grabbgäng. Ja. Vi två var också otroligt oense.
Ja, och även om man kollar på så här betygsaggregatsajter som Rotten Tomatoes har bland de professionella kritikerna har en 83% approval, men bland biobesökarna så ligger det bara på 41%. Så det är liksom en enorm klyfta mellan folket och eliten. Mm. Så att säga. Så vad tror du? Är det kreti och pleti som inte fattar, eller är det liksom en snorkig kulturelit som bara vill show off med sin smak? Vad beror den här liksom diskrepansen på?
Ja, det ska jag säga dig. Att jag, efter att vi hade sett filmen så gick vi ut från salongen och vi var på såg den på Mall of Scandinavia. Och alla var... Vi lyssnade på folk som pratade och alla var så himla arga för att det inte hade varit en actionfilm. Mm. För de tänkte sig att det var det skulle vara. Och varför vet jag inte. För att, alltså, ja, det är klart, men Brad Pitt spelar väl inte såna actionroller längre. Det här är ju hans grej nu, att han ska vara en liksom, lite brooding och så. Vad ska man säga? Det är ju inte... Det är inte det man ser framför sig. Eller jag hade inga illusioner om att det var den typen av film som Ad Astra skulle vara. Men jag hade också läst recensioner förstås.
Ja, alltså det är verkligen en mumblecore-rulle. Mm. Det är ju liksom... Jag tänker snarare Brad Pitt i Terrence Malicks Tree of Life, som också är så här långsam, poetisk, väldigt lågmäld. 2001 är många som har jämfört med
verkligen,
också.
Ja, verkligen.
Men jag vet inte, jag gör ju alltid så att jag undviker allt vad trailers och liksom spoilers och allt sånt heter innan. Så att om det var så att personen som klippte trailern hade med de här rymdbabianerna och rymdpiraterna på månen och så, då kan jag förstå om det liksom ger en falsk bild av vad det faktiskt är.
För de scenerna, vi kan återkomma till dem, men de är väldigt malplacerade i filmen.
Verkligen, verkligen så. Jag vet inte, det var bara, jag kommer att tänka på den här, vi diskuterade ju Darren Aronofskys Mother på den här podden, som jag också fick så här bland... När man liksom gör en poll bland biobesökare efter filmen så fick den så här absolut lägsta betyg. Jag tror att första gången i filmhistorien fick ett F.
Men den är ändå mycket mer av en ride. Alltså man har ju aldrig tråkigt när man kollar på
Mother. Nej, men den är också så här, man bara, vad fan är det här?
Ja,
det är
visst. Liksom, ja, visst.
Det är ingenting man någonsin kan så här förutse vad filmen skulle kunna vara. Och då tänker jag att det kanske är lite samma sak här. Folk går in med en viss föreställning. Man kanske har sett Brad Pitt nyligen som liksom happy-go-lucky-hunk i liksom Quentin Tarantino. Senaste,
precis, men där är han ju också, det är klart att det är lite kanske coolare scener på sätt och vis, fast jag tycker ändå att, jag menar, bara inledningsscenen i Ad Astra är ju, den är ju en ride, det är ju nästan filmens enda ride.
Kan du beskriva den, vad är en otrolig scen?
Ja, den är så otrolig. Jag som absolut inte är höjdrädd fick alltså så här svindel så att jag trodde jag skulle svimma i salongen. Det var helt otroligt. Roy McBride, väl? Inte Clifford.
Han heter Brad Pitt.
Brad Pitt, Brad Pitt klättrar på utsidan av en lång rymd. Rymdtorn.
Ja, precis. En mast. Som är så högt så att det liksom är ovanför atmosfären.
Exakt. Och så går någonting snett ute på den här masten och han tittar ner på jorden långt, långt, långt där nere och han klättrar där utanför. Alltså, han har ju något hänge, men det är ju knappt. Alltså, det är nästan så att han freestyle-klättrar. Och så går någonting fel, det börjar liksom spraka upp bort i tornet och sen så ser han runt omkring sig hur liksom orangeklädd person efter orangeklädd person faller av och faller ner mot jorden. Och sen faller även han.
Och sen börjar, och då liksom eftersom det inte finns någon friktion ovanför atmosfären så börjar han liksom snurra oavbrutet, typ så här, jag tror det är 2 varv i sekunden. Så att jag läste på så här, rent fysikaliskt vad det innebär, så är det ungefär 20 g i g-krafter utsätts man för, vilket är liksom så här, ja,
det är mycket.
Det är väldigt mycket. Det den som var liksom världsmästare på så här höjd fallskärmshoppning gjorde en liknande grej och var med om samma sak, att han liksom bara började volta och kontrollera att svimma av, men räddades av att han hade en sån automatisk utlösning på fallskärmen. Men just den skildringen där Brad Pitt bara snurrar och snurrar och man får liksom se hur hans synvinkel är så otroligt obehaglig och
det är den bästa
intense
scenen i filmen.
Ja, den sätter en ribba som kanske inte riktigt följer sen, kan man säga.
Nej, verkligen. För att, vad ska man säga om Ad Astra? Nu vill jag ska räkna upp några saker som är jättebra i den här filmen. Filmfotot.
Otroligt. Ska vi gå in på det redan nu eller vill du räkna upp först?
Jag vill räkna upp först och sen kan vi återkomma till fotot.
Yes.
Filmmusiken. Så bra filmmusik.
Jättebra.
Brad Pitts skådisinsats. Jättebra.
Otroligt.
Men vad handlar den här jävla filmjäveln om?
Ja, alltså det är rätt intressant för att det är en film där liksom temat och plotten egentligen är samma sak.
Ja.
Det vill säga att det är en film om en man.
Plotten är hisspitchen till plotten och inte en smula till.
Nej, verkligen inte. Det är allting som händer egentligen bara så här strapatser på vägen.
Ja, visst.
Men plotten är väl liksom en emotionellt avstängd man måste lära sig att kliva ur sin pappas skugga, skaffa ett eget liv, inte jaga liksom äran där den inte finns utan snarare se till livet man har där hemma och så vidare. För kort bakgrund som också säger att Brad Pitts karaktär då är knappt ihop med en kvinna som spelas av Liv Tyler, heter Eve, väldigt symboliskt då. Och man får bara se liksom i några snabba klipp hur hon typ lägger husnycklarna på köksbänken och går. Och han sitter helt avtrubbad och man fattar, okej, hon har fått några av hans liksom emotionellt förstoppade bullshit, nu går jag. Och Brad Pitt verkar inte bry sig särskilt mycket, han är ju känd den här karaktären för att aldrig, hans puls har aldrig gått högre än 80. Det är otroligt. Han är en cool gurka helt enkelt. Det måste man säga.
Men, cool gurka, är det killarnas cool girl?
Nej, ja, det är så här, cool cucumber säger han på engelska, så jag direkt översatte bara. Nej, men verkligen, och det är liksom, det är verkligen så att plotten är temat och sen har man slängt in liksom så här, det är en jättehäftig biljakt på månen, också otroligt sen. Du har liksom rabiata, alltså actual rabiasmittade rymdbabianer som anfaller i nollgravitation, du har undervattensscener på Mars, och det är liksom de, som du säger, de passar inte riktigt in.
Nej, precis, det är någonting som bara är så här liksom inlagt, antar jag, eller jag, det är svårt för mig att säga, men antar jag för att någon har tittat på manuset eller tittat på filmen och sagt, det här är inte kul nog.
Nej.
Det händer inte nog in med apan.
Ja.
Och nej, men vad ska man, det är ju liksom, i övrigt så är det ju precis som du säger, den är ju så liksom meditativ och den är så tyst. Den är så tyst och liksom han liksom, det bygger på att själva karaktären är tyst på något sätt och att han är liksom mer avstängd som du säger och
men
samtidigt,
jag tycker
han
också
har ju liksom en inre monolog i sitt huvud som ju också är, det kan vi prata om, det här
voiceover. Verkligen, jag skulle precis komma, för först skulle jag säga så här, om vi bara snabbt går in på Brad Pitts prestation, så är det så här, han spelar en avstängd man. Det kunde ha varit världens enklaste, bara den här ringer jag in, jag behöver inte liksom, ja, men lite som First Man när hjälp mig, huvudpersonen i First Man och La La Land, Ryan Gosling, precis. Han spelar också, när han spelar Neil Armstrong, så han ju liksom den
hemska, här hemska Blade Runner 249.
Ja, men precis, och även där så liksom han har ju, Ryan Gosling har ju gått in i en slags karaktärsmod när han spelar avstängde, men så är han bara helt nollställd. Det är liksom inget skådespeleri alls. Brad Pitt tycker jag är skitbra här, att han låter ändå liksom små tics skina igenom, att den här killen har liksom ett latent sammanbrott. Det är någonting som liksom är på gång här. Han liksom har darrningar på rösten ibland, men väldigt, väldigt subtilt levererat. Och jag tänkte, otroligt fantastisk skådespeleri. Och så slänger min här voice-over som bara så här, överförklarar allting.
Men ja, för det var det som, alltså det är genomgående genom filmen och också verkligen, verkligen i slutet som vi kommer till i slutet. Men just det här att man litar inte på hans jättebra skådespelarprestation. Men när en Ryan Gosling ska spela en avstängd man så låter man bara honom hålla så blir det inget bra. Men när det finns något som kan göra det bra, varför då lägga på det här? För voiceovern är ju också, alltså den är inte bra, Kristoffer.
Nej, och det tillför inte så jäkla mycket heller som liksom inte skulle kunna gestalta.
För allt det som han säger ser man redan
ja,
i hans ansikte.
Exakt. Ja. Och det slår mig liksom bara hur otroligt mossigt det här, alltså själva berättargreppet voiceover är eller har blivit. Mm. För att det är så här, den här filmen har jämförts mycket med Apocalypse Now för att det handlar liksom om en mans resa på jakt efter en person som har gått rogue och han även reser in i sitt eget mörker. Liksom. Och i Apocalypse Now, där funkar ändå voiceovern tycker jag, för där har den en slags poetiska kvaliteter som liksom ändå skapar stämning.
Men det vore ju tjänstefel av oss att inte nämna den dåliga voiceovern i Blade Runner också, som Harrison Ford.
Ja, precis.
Som du tvistar om ifall Harrison Ford gjorde dålig med flit.
Ja,
jag tror inte Brad Pitt har gjort en dålig med flit. Jag tror att han bara var verkligen, verkligen, verkligen behövdes inte.
Mm. Nej, men jag kommer bara tänka på att det är dags att liksom, eller jag har väl sedan länge varit dags att pensionera voiceovern som grepp, och jag kom av någon när jag tänker på tv-serien Dexter på ett dåligt sätt att använda voiceover, för då ska det vara så här: okej, den här killen är precis som oss, han är helt normal, han är en liksom, vanlig svennebanan, men han har mörka tankar. Och då är det någon scen så här, och någon bara frågar så här, hur är Dexter? Han bara,
det är jättekul att beskriva Dexter som en svennebanan.
Ja. Men han, ja, plotten där, om för de som inte har sett det, att han är ju en seriemördare på fritiden och jobbar liksom med mordbrottsutredningar som sitt yrke, och då får han en fråga så här, hur är det? Jag bara, I'm fine. Och sen bara kommer voiceovern, actually I'm not fine.
Ett klassiskt narrative.
Ja, verkligen.
Det är liksom, på den tiden.
Och det som blivit så, det har blivit en metagrej nu, att vi liksom driver med vad som egentligen sägs under ytan, att man ser rakt ut.
Exakt. Jo, men så det som jag tycker verkligen är filmens stora behållning är ju fotot. Alltså, om Mother aldrig är... om man har kul hela tiden så har man ju det åtminstone vackert hela tiden, för den är ju verkligen, det är många scener som är, både den som du säger, biljakten på månen är underbar, och det finns en scen som jag tycker också är så otroligt bra, som är när Roy McBride, Brad Pitt, har kommit fram till Mars. Och det är en ganska kort scen, men den är så stark, och så träffar han då den här kvinnan som det sen ska avslöjas att hon är född på Mars, och att hon har liksom att göra med hans historia på olika vis. Och de möts i en korridor, och så följer han efter henne genom den här korridoren, och liksom den så här mörknar. Det är någonting med de där så här, det är jättebra. Det är många sådana scener som man bara skulle vilja ha som en så här projektion på väggen, för att de är så snygga.
Alltså det stinker ju Oscars nominering bästa foto.
Det stinker Hoyte van Hoytema.
Ja, visst. Och apropå att det stinker Hoyte van Hoytema, så tänkte jag också att det var faktiskt, kändes lite som att han så här plockade ur sin påse med gamla tricks också. För att, det var mycket i fotot som påminner om Interstellar, inte minst med dockningssekvenserna. Det kändes som att bara, är det här återanvända en gammal stockfoto från hans tidigare filmer? Men med det sagt, otroligt foto.
Hur soft måste det inte ha varit för filmens, på sätt och vis, andra huvudperson Tommy Lee Jones att spela in sina 30 sekunder långa scener?
Han är inte med mycket.
Kan ha tagit en arbetsdag?
Han är inte med mycket. Man tänker ju återigen på Apocalypse Now och Marlon Brando, kanske framförallt Marlon Brando i Stålmannen, som typ är med i 5 minuter och liksom högsta arvodet någonsin. Men jag vet inte, å andra sidan, det är inte så jävla många andra som får mycket screentime heller. Men Liv Tyler, hon har väl en replik och den är bandad.
Ja, precis, det är hon har en enda gång hör man hennes röst och det är liksom när de facetimar med
varandra. Ja, och tänkte du också på filmen Armageddon där Liv Tyler också spelar en längtande kvinna efter en man som är ute i rymden och kanske aldrig kommer tillbaka. Hon spelar Bruce Willis dotter då i Armageddon och de tror inte han kommer komma tillbaka och så gråter hon framför en tv-skärm.
Det här med frånvarande fäder i rymden, det är
exakt. Men det lustiga som bara får komma på ett sidospår är att pinsamt nog så fattar ju inte jag att Liv Tyler var kvinnan i början som lämnar honom. Jag tror att Liv Tyler var hans dotter som han har försakat. För att det är någonting med att Liv Tyler känns otroligt mycket yngre än Brad Pitt.
När förstod du det, om jag får fråga? Det är rätt mycket senare när de ligger i sängen.
Ja, men jag undrar om det inte landar förrän typ slutet. Det är någonting med det där som jag inte riktigt har... jag fick inte ihop det, va?
Nej, men det är sant att man inte ser hennes ansikte precis i början, vilket ju ska symbolisera då att hon liksom inte finns för honom.
Nej,
eller
precis.
Att han bara stänger av igen.
Förlåt, jag måste bara...
Men det är ändå sjukt av dig.
Googling och bara kolla hur stor åldersskillnaden är med de här två människorna. Okej, Brad Pitt är född 1963. Oj, vad långt ner hon
var. Jag vet,
det är
jättekonstigt på IMDb-listan. Det är så här, female flight attendant är framför henne för att hon hade så mycket fler repliker.
Liv Tyler född 77. Okej, det är inte enorm åldersskillnad. Det skulle kunna vara min pappa.
Nej, det är det faktiskt inte.
Men då är det väl någonting med att hon är så otroligt eterisk i sitt utseende och liksom... Ja, man fattar att hon blir kastad som alv för att det är så här, hon ser tidlös ut. Liksom.
Oh, ja.
Men nog om att recensera
lite
utseende. Men hur är det? Liksom, det här är ju då en film om män och mäns svårighet att connecta och liksom få ordet. Men hur var den kvinnliga erfarenheten av att se den här filmen? För grubblande män är ju någonting vi har sett... till leda.
Grubblande män är ju min stora hobby i livet. Så att jag hade verkligen föreställt mig att jag skulle tycka väldigt mycket om den här filmen. Men det var ju som att de inte nästan fick grubbla. Eller som att grubblerierna var så platta att det liksom inte hände. Det blev aldrig någonting. Jag blev aldrig så här, den här, det var på sån liksom, nivån var så här uppe och så fick man aldrig så här gå ner på djupet även när de tyckte att man fick gå mer på djupet.
Ja, jag tänker vi ska komma tillbaka lite så här, att det ändå sker en karaktärsutveckling hos Brad Pitt.
Alltså jag älskar liksom emotionellt stumma och frånkopplade män. Både pappan och sonen hade verkligen kunnat vara något för mig. Mm. Men jag blev aldrig
det
liksom...
Inte, nej.
Det hände inte, nej.
Nej, jag vet inte. Det finns också någonting, tänkte jag, det här i en mans personlighet som åsidosätter allt vad liksom familj och nära relationer heter för att jaga ett högre syfte. Mm. Som man får säga, liksom, det är väl Tommy Lee Jones, hans hybrisfall eller Ikoros fall, att han liksom är så besatt av att hitta utomjordens liv att han offrar mänskligt liv, kan man säga.
Ja.
Och det fick mig att tänka sig, ska man liksom överföra det här till något slags jordnära och samtida grejer, så vill säga, men det är väl kulturmannen. Kulturmannen har liksom så här, offrar allt vad närhet och får liksom nästan så här en psykopatisk jakt på ära inom sitt värv. Liksom.
Mm.
Men det kanske är det kanske blir nästa så här, efterkulturmannen, är vetenskapsmannen som man ska ställa mot väggen.
Astronauten.
Ja, men för även i First Man då, så är verkligen så här, astronauten är ju, det är ju så här, stackars Claire Foy som får spela liksom astronauthustrun där. Det är verkligen i de här filmerna så framställs de lite som gamla tidens sjömanshustrur som får vänta i hamn medan liksom deras män är ute och utforskar världens kant, helt enkelt.
Ja, precis. Men jag tycker att det är som... Vad ska man säga? Det var någonting med liksom den här själva... Så här, att han skulle... Framförallt, och det här brukar inte vara ett problem för mig, vilket tyder på att det var ett så fruktansvärt stort problem, så kunde jag inte köpa... För det första, det här är liksom grundfrågan. Det här som jag tänkte på i hela filmen. Varför var han tvungen att åka till Mars? För det som händer är att han får i uppdrag att sända ett meddelande till sin pappa från Mars.
Mm.
Men på vägen dit så var han tvungen att landa på månen. Då. Jag fattar det, för jag ville ha den där månbiljakten. Och jag fattar det, för jag vill ha de här vackra bilderna från Mars. Men varför skickade han den inte bara från jorden?
Ja, exakt.
Och varför var han tvungen att sända det live? Kunde han inte bara spela in ett meddelande?
Det är också en bra fråga. Men Ja, ja, precis. Han skulle kunna spela in på jorden, skicka till Mars.
Skicka USB-stickan till Mars.
Nu minns jag inte om de säger någonting om de här konstiga, den här liksom plot-devicen, att det kommer elektromagnetiska vågorna som slår ut kanske utrustning på jorden eller någonting sånt där. Jag vet inte, men absolut, det känns snarare som också det här att de inte kunde flyga direkt till Mars trots att man uppenbarligen då har koloniserat Mars, utan måste först ta sig till månen för att åka därifrån.
Och där blir angripna av månpiraterna.
Ja.
Nej, det är väldigt svårt att förstå.
Men nej, men jag tyckte det är väl ändå för att det behövs rörelse, antar jag. Annars hade det verkligen bara varit stanna kvar på jorden. Och det är också någonting i filmens budskap
att runt med vil och puls.
Men det är också någonting i filmens budskap att så här, för att komma hem måste man först åka bort.
Det är, ja, 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 absolut. Och det finns ju en scen liksom mot slutet också där som ju också är så här att man åh gud, det är inte så, sent så, sent så.
Ja, ja, när, men vi kommer till det. Jag tänkte, hela slutet, det kräver nästan en hel egen akt att vi pratar om slutet. Jag vill ställa stanna lite på månen där. Det enda inslaget av humor i filmen är ju när de åker Virgin till alltså Richard Bransons entreprenörsflyg till månen. Och även hur månen är typ en enda stor galleri. Det är typ en dålig Mall of Scandinavia. Det är typ gallerian i stan.
Underbart ut där på månen.
Precis, för det finns ju liksom ett ganska abrupt antikapitalistiskt budskap i den här filmen. Brad Pitt bara, vi är världslukare, vilket är konstigt för att det enda man har gjort är typ åka till månen och Mars. Det är som att man liksom har exploaterat hela universum. Men det lustiga, humorinslaget är på månen, eller på månraketen, så ber han om att få en kudde och en filt. Och flygvärdinnan bara, ja, det blir typ $125, 1200 spänn, vilket är jättekul. Men då är det så här, okej, då kan man också räkna ut att då kostar förmodligen den här flygbiljetten till månen en jävla massa.
Ja, visst. Uh-huh.
Sen landar man på månen.
Det har gått fort, för filmen nu spelar sig bara i nära framtid, men en jävla inflation till dess.
Ja, verkligen. De har fått snurr på liksom månturismen, rymdturismen. Och man fattar att det här är någonting som bara liksom överklassen har råd med. Sen landar de, och vad är det för butiker man ser på månen? Det är liksom... Det är
Applebee's,
det är Subway. Ja. Det är så här, om man betalar, vad kan det kosta, kanske en halv miljon och flyger till månen, då vill man inte äta en macka på Subway.
Då ska man till Mall of Scandinavia.
Då ska man till, det ska vara typ Four Seasons.
Dunkin' Donuts.
Ja, men exakt. Det är verkligen så här, alla de här slitna, eller ja, helt enkelt de amerikanska corporate brands.
Kedjor,
ja, precis. Och det ska väl vara någon slags kommentar till, det är också så här, det är lite Disney World-känsla, folk tar sig kort i roliga rymdvarelse outfits och sånt där med framme. Selfie, ja, alien selfies typ.
Nu ska vi äntligen få prata om slutet.
Ja.
För det händer ju till slut. Brad Pitt kommer fram till utanför Neptunus, strax utanför Neptunus, förorten till Neptunus, och ser sin pappas rymdstation då.
Mm.
På vägen dit, hur många människor har inte Brad Pitt mördat på vägen dit? Eller dräpt?
Det är ju otroligt. Alltså, man får väl säga så här, när de här månpiraterna anfaller så är ändå, okej, han är den enda som överlever. Det är inte hans fel att de andra dör och att han skjuter igen. Sen är det när han då kapar ett rymdskepp genom att, också helt sjukt, han simmar genom en underjordisk sjö på Mars, klättrar upp på en rymdraket samtidigt som den liksom avfyras.
Ja, visst.
Och sen väl ombord så är det nästan så här, jag vet inte, någon papphammargrej. Han typ så här snubblar, knuffar in någon i en kniv. Någon råkar skjuta sig själv eller gasar.
Alltså det är konstigt. Det är väldigt konstiga scener där.
Och man ska väl också
som
säga...
ju bara är till för att han ska vara helt själv.
Ja,
bara,
ja, ja.
Men ta inte med så många människor på det här. Alltså, det hade varit lättare att bara inte mörda alla.
Ja, det fick otroligt roligt att alla som... Man skulle känna så här, fuck, nu hamnar jag på samma skepp som Brad Pitt. Det här känns inte bra.
Alltså man kan inte se Brad Pitt utan att dö i den här filmen. För det är ju verkligen, det händer ju alla.
Ja,
också
ja,
på månen.
Ja, och folk blir uppätna av rymdbabianer. Ja. Alla som slår sig slang med Brad Pitt råkar gilla.
Alltså ser du Brad Pitt i rymden rusa åt andra hållet?
Men... Så får han äntligen då den stora familjeåterföreningen med sin pappa som han har idoliserat och liksom sökt närhet till och liksom bokstavligt har skrikit efter i rymden. Men ganska antiklimaktiskt möte.
Eftersom det börjar med att han säger så här, I didn't care about your mom or you. Så det är så helt att man bara, nej, okej, då fattar vi det. Vilket man redan såklart hade fattat för 100 miljarder år sedan, för att hela liksom, uppbyggnaden till filmen är ju att så här, han är en sån hjälte. Man har inte fått se tillräckligt mycket av den här hjältskapen. Det är att några människor säger till honom så här, wow, du är Clifford McBrides son.
Mm.
Men Det visar sig då att liksom, NASA, liksom vad det nu är, har hela tiden vetat att han är tokig och att han har liksom typ mördat, han har också mördat alla som har försökt begå myteri mot honom eller så här, sätta sig mot honom uppe på den här rymdstationen vid Neptunus.
Ja, en sak som är rolig är att när han kommer fram, Tommy Lee Jones är det här laget, alltså actual Tommy Jones, är det här laget till åren kommen, kan man säga. Även Donald Sutherland är med som en sån här person, man bara, lever han när han dör, det minns jag inte längre. Han måste vara nära 90 nu.
Även han dör på vägen.
Men det roliga är ju att både Tommy Lee Jones och Donald Sutherland var med i en film som kom med skarven 90-00-tal som heter Space Cowboys. Det redan där var plotten att det är de här gamla gubbarna som har gått i pension egentligen för gamla, men bara de har en erfarenhet, vi tar in dem för det här farliga uppdraget. För 20 år sedan spelade de gamla rynkiga
astronauter.
Ja, och nu är det så här, ja, klipp till.
Det är ju ofattbart att de har...
Förlåt, som att säga, den sista personen som... Även Clint Eastwood är en av Space Cowboys. Så jag satt bara och väntade på att snart kommer de bara slänga in han som en rolig cameo här.
Jag hade velat se. Space Cowboys. Nej, för det är ju så konstigt också att de har skickat ut en så extremt gammal person på det här jättelånga uppdraget. För det tar inte... Alltså det tar inte...
Nej, jag skulle säga det har gått 30 år. Han har varit ensam typ i rymden i 30 år.
Och är lastgammal, och var lastgammal redan när han skickades ut. Så att det är svårt att förstå. I alla fall, de ses i rymden. Pappan säger, jag var inte intresserad av dig, jag var intresserad av att hitta rymden, men kul att du är här. Och
pappa säger också, jag är jättemisslyckande, det finns inga aliens, vi har inte hittat någon enda.
Och då säger Brad Pitt den här ikoniska repliken tillbaka, we're all we've got. Det är verkligen
ja, jag vet. Men tänk också så här på hur den skulle kunna levereras. Det är ändå en replik som nästan smygs under radar. Det är inte så här, det skulle ju kunna varit med stråkar och liksom emotionell klimax.
Ja, du menar det hade kunnat vara ännu värre.
Ja, precis.
Det är nog sant. Det är nog sant. I alla fall, Brad Pitt bestämmer sig för att han ska ta tillbaka Tommy Lee Jones till jorden, till hem. Trots att Tommy Lee Jones har bott här ute i 30 år och har det här som sitt hem nu då.
Och har mördat hela sin besättning och förmodligen skulle liksom, ja, hamna i fängelse till sin död om han väl kom hem.
Ja, det blir ingen kul för honom när han kommer hem till jorden istället. De är ute, på något vis har Brad Pitt gjort sig av med sin lilla rymdkapsel, så de måste liksom simma genom rymden tillbaka till ett annat skepp som råkar finnas där. Och då sker det här stora, liksom, det som hela filmen har byggt upp, liksom, att han ska kunna släppa taget om sin pappa. Vilket sker genom att pappan upprepade gånger säger let me go, let me go, let me go.
Pappan försöker kasta sig ut i det stora tomrummet som är rymden, men de sitter ihop med säkerhetslinjen. En väldigt metaforisk bild när Brad Pitt till slut måste kapa navelsträngen och kasta ut pappan i rymden och bli av med han och kliva ur hans skugga och bli en egen person.
Ja.
Det är väl ändå att överkomma liksom arvet av pappan. För han har ju så här följt pappas fotspår, han har haft samma karriär, han har hela tiden jämfört sig med honom och pappan har varit så frånvarande att han har blivit enorm närvaro i hans liv, liksom det stora hålet i mitten av allting. Och sen kommer när slutet bara bli så jävla konstigt.
Nej, men alltså, jag vet inte vad jag ska säga.
Ska vi gå igenom vad som faktiskt händer? För det här liksom, om jag beskriver det så här, ingen skulle tro det. Det skulle tro att jag hittar på det här sättet.
Kan du bara beskriva slutet?
Ja, okej. Okay. Så Brad Pitt har hivat ut farsan i rymden. Man tänker så här, okej, ska han stanna och åka hem? Okej, okay, och sen inser man att han har kommit till en slags insikt. Så han
ska hem till Liv igen.
Ja, jag måste bara ta ett andetag nu för... Okej, vad han gör är att han sliter loss en bit av skalet på det rymdskeppet, använder det som sköld medan han liksom reser genom en meteoritsvärm, tar sig ombord på sitt skepp och då har han också planterat en atomsprängladdning på Tommy Lee Jones skepp.
För att få stopp på de här
elektromagnetiska
vågorna som av någon anledning liksom avges från stationen.
Spränger det skeppet med en atombomb, använder tryckvågen från atombomben för att surfa hem till jorden där han återförenas med Liv Tyler, de blir ihop igen, alla är lyckliga.
Vet du, när jag tycker att den här filmen borde ha slutat, för det inte var fullt så irriterande slut. För jag menar, det är sjukt nog det här med att han liksom gör en sån typ som så här, surfa genom rymden mot alla de här stenarna. Men ja, den kunde ha slutat när hela film, när hela bioduken blir vit av den här atomkraften. För då hade det varit så här, okej, okay, man vet inte, antagligen överlevde han inte, men typ vad skönt att han fick några goa sekunder på slutet när han var fri från sin pappa. Det hade varit ett mycket bättre slut. Och istället är det här liksom ta sig tillbaka hela vägen och det är någonting, han ska komma ner och, det, och då är det också så här, när han ska ner, landa på jorden igen, det går också, det är också så här att det nästan kommer gå helvete, så då ska man vara orolig igen. Alltså det är så många jävla scener.
Men det är också så här, i den här filmen är väl runt 2 timmar. I 1 timme och 50 minuter har han så här, ja, men haft en psykologisk dragkamp med sig själv. Hur ska han förhålla sig till sin pappa? Sen på 5 minuter kommer det enorma psykologiska genombrottet. Han gör den här superhjältegrejen där liksom, ja, surfar genom en meteoridsvärm och liksom tar sig hem med en atombombsexplosion. Det går så jävla snabbt. Och grejen var att filmen, jag, du vet, jag har ju den här listan att se fram emot.
Ja.
Där jag skriver upp varje månad vad som händer.
Jag älskar den listan.
Länge fanns den här filmen upplistad i maj. Maj månad var Ad Astra. Det var en grej jag såg fram emot väldigt länge. Sen försvann det bara, plockas helt bort ur planeringen utan förklaring, ingen visste någonting. Dyker upp 4 månader senare. Jag tänker, det fanns ett annat slut från början.
Du tror det?
Ja. Men testpubliken sa, bu, jag blir suicidal, vad är det här? Ja. Vi behöver ett lyckligt, klistra på ett lyckligt slut.
Du har ju som hobby att skriva om Hollywoodfilmers manus så att de ska bli bättre än Hollywoodskaparna gjorde.
Många agenter i Hollywood hör av sig till mig och frågar.
Kan du inte berätta för mig hur du hade skrivit om det här slutet?
Ja, då hade jag behållit det här lyckliga slutet. Ja. Det här påklistrade 5 minuters upplösningen. Men sen hade jag lurigt nog... Har du sett filmen Brasil? Terry Gilliams Brasil?
Nej.
Då är det så att det är en jättemörk dystopisk rulle, men så får ett så här sagobokslut och man bara, wow, det här bryter verkligen allt. Ah. Sen visar sig i ett snabbt klipp på slutet att huvudpersonen har blivit torterad till en sån gräns att han bara flytt i sin hjärna, flytt in i en fantasivärld.
Mm.
Så min tanke här är att...
en dröm.
Ja, men slutet är liksom en hallucination. Min tanke här, slutet är en fantasi. Jag ska till och med vänta på att det ska komma. Aha, egentligen så snurrar Brad Pitt bara runt ute i rymden och det här är de sista sekunderna i syrebrist i hjärnan när han liksom drömmer fram det perfekta sagbokslutet. Men nej.
Man kan ju föreställa sig det i och för sig. Man kan ju liksom...
Men i så fall skulle man hämta hem det. Man borde få någon hint om
absolut,
det.
Absolut. Men man kan ju tolka då det här när allting blir vitt av atombombs liksom, detonationen. Att det är att allt som händer därefter bara är
precis,
hans för det är sista sekunder i livet.
Exakt. Det är rätt intressant när du säger det. För att i Paul Verhoevens Total Recall, den fantastiska science fiction action rulle med Arnold, så är hela tiden så här, är det en dröm, är det inte en dröm, är det ett implanterat minne, händer det på riktigt? Och sen på slutet, istället för en fade to black så är det en fade to white, det vill säga, aha, det kanske betyder att han vaknade. Så det skulle ha varit jättesnyggt om det var så i den här filmen.
Ja, men vi kan tänka oss att det är så då.
Ja.
Men du som ju ändå gillar eller så här, är intresserad av så här, pappa-son relationer och liksom mäns så här, emotionella avstängdhet. Blev du berörd av den? Tyckte du att det var liksom ändå någonstans att du var så här, det här är intressant eller det här är fint? Jag gillar ju det, men det hände inte för mig.
Nej.
Men du gillar det ju ännu mer.
Inte i biosalongen, då händer ingenting med mig. Men jag ska erkänna, den här filmen har vuxit på mig. Jag har tänkt väldigt mycket på den. Och jag var väldigt besviken på att de inte fick mer, som du sa, det är 3 scener av 30 sekunder typ med Tommy Leon. Så man har ju helt enkelt väntat på att nu ska den här stora liksom, ja,
men det är ju för att det, precis, men det är ju för att det bara nästan handlar, det handlar ju inte om pappan.
Nej,
det handlar
precis,
bara om
det
hans relation
sig, ja,
till pappan.
Men ju mer jag tänkt på den, desto mer har den liksom växt på mig. Och jag har tänkt på att det finns också egentligen någonting väldigt mörkt i det här slutet, i att ja, vi är ensamma i universum. Och det är så här, det var väl Arthur C. Clarke, science fiction författaren, sa så här, antingen är vi ensamma i universum eller så är vi inte det. Båda tankarna är lika skrämmande. Och det finns också någonting i Brad Pitts förvisso då ganska klonkig replik där, we're all we've got. Så det är så här, ja, om människan är det enda intelligenta livet i universum och jorden är den enda planeten där det finns intelligent liv, då blir ju allt det här otroligt mycket viktigare. Och att ja, även en kommentar till dagens klimatkamp, att vi liksom löser det här, för att det här, vi är det enda som finns.
Med de orden tackar Kulturkommissionen för sig. Den här veckan bestod kommissionen av Kristoffer Ahlström och mig, Greta Thurfjell, med Oliver Bergman som tekniker. Vi är ett samarbete mellan Bauer Media och Dagens Nyheter. Vad ska vi prata om nästa gång, Kristoffer?
Och incelhyllningen Joker, hoppas jag.
Ja, det är just vad vi ska. Vi ska prata om Joker med Joaquin Phoenix i huvudrollen. Den både hyllade och hårt kritiserade superskurkfilmen. Det ska vi göra redan nästa vecka. Hej då!
Hej då!